Det här är det 189:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. På plats i Malmö musikstudio finns också Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hallå, hallå.
Hej.
Den här veckan ska vi prata om infällrörelsen.
Jajamän.
Involuntary celibate. Killar, som nu talas på riktigt snygg. 60-årig svensk fotbollstränare, engelska. Det är killar som inte har celibat frivilligt utan har det ofrivilligt. Och, är arga. Och om Försäkringskassan, någonting.
Yep.
Någonting.
Vad kul.
Precis. Det ena ämnet låter mer juicy på förhand.
Men bara vänta.
Ja, exakt.
Jag kommer göra det väldigt tråkigt.
Jag ska också prata då lite senare om vanligt tråkiga grejer jag brukar prata om. Ett inslag i Agenda i söndags om kampen mellan Moderaterna och SD.
Ja.
Men först har jag tänkt lite på partiledaren för Moderaterna, Ulf Kristersson. Han är ju då Moderaternas ganska nya killpartiledare.
Just det.
Det var ju något vissa kanske påpekade då det här skiftet skedde senast. Att typiskt att de sparkar ut kvinnan Anna Kinberg Batra innan hon ens har fått göra en valrörelse och plockar in en man så att allt ska vara tryggt och som förut. Men jag har konsumerat ganska mycket Ulf Kristersson på senaste. Mm. Han har varit med i alla de här... Om du förstår vad jag menar. han har varit med i alla de här lördagsintervjun och fredagsintervjun och söndagsintervjun och så vidare. Och visst, han är ju en kille, han är ju en man.
Mm.
Men om man, som Birgitta Olssons bok heter, vill ha duktiga flickors revansch, ja, heter hennes bok, så tänker jag att man ändå kanske kan tilltalas av Ulf, faktiskt. Alltså, om det man vill rösta på är en duktig flicka. Att det är få medelålders män som har så mycket duktig flicka-syndromet aura som Ulf Kristersson. Att det är mitt bestämda intryck, att Ulf är inte en sån som bara sitter och duger.
Nej.
Utan han är en sån som han tvättar sig och klär sig ordentligt. Har en trimmer för både näs och öra.
Han kanske filar naglarna också.
Har två olika trimmers, en för öronen och en för näsan.
Ja, just det, att han tycker att det är ofräscht.
Så att de två alltid ska mötas.
Han köper inte den här billigaste på Clas Ohlson, öron och näs, utan han har nog beställt någon finare, precis, riktigt sån. Han har två dubbeldusch, en han bara använder för kroppen, han bara använder för håret.
Höjden av lyx för en man.
Himla fräsch, rakt igenom. Jag ska säga att det är Aron Flams skämt, det där med dubbeldusch.
Mm-hmm.
Det bästa.
Bra skämt.
Det är bra, kul att komma ihåg idag med tanke på vad Aron Flam har blivit. Att vilken bra skämtare han var en gång i tiden. Jag får inte glömma bort komikern Aron Flam också. Men jag tänker att Ulf, han är den typen som erövrar sitt egen värde varje dag genom att prestera och vara duktig. Och sätta andras behov framför sina egna. Att när det är Mikael Odenbergs tur att ordna fika på Moderaternas riksdagsgruppsmöte, då blir Ulf jätteglad om Mikael har lyckats styra upp ett paket ballerinakex och pulverkaffe. Men det är inte den kravbilden han har på sig själv.
Nej.
Då är det fan bakat från grunden. Han har typ kärnat sitt eget smör.
Ja, sytt sitt eget förkläde som han har på sig när han bakar.
Ja, och så är det så här, ja, men typ kanske något så här superavancerat italienskt bakverk. Mm. Mascarpone, tiramisu-tårta.
Wow.
Jag tror inte att det är lite charmigt slarvigt när Ulf Kristersson bjuder på middag. Det är inte så här, det är Linas matkasse, vi råkade bränna riset, skitsamma, här är vin. Utan Ulf, han har nog stått vid en teppanyaki-hällen, bokat sånt som bara gått att köpa i en asiatisk importbutik i Sverige. Men jag tror att en burk med färdig pesto har aldrig kommit över tröskeln in i Kristerssons hus.
Nej.
Det är så himla minimi krav han ställer på sig själv. Att om barnen vill ha pesto, då mortlar man fan pinjenötter och basilika själv. Och ett annat tecken, alltså det kanske främsta tecknet på att Ulf Kristersson har duktig flicka-syndromet, är ju att han är väldigt bra på att vara smal.
Mm.
Intresserad av att vara smal och lyckas riktigt bra med det. Ja, men jag skulle säga att Ulf Kristersson är lite ätstörd. Jag kanske inte kunskapen att ställa den diagnosen.
Nej.
Men jag menar ändå att...
Alltså, det är ett känsligt ämne också.
Ja, det är lite känsligt ämne, men då vill jag understryka att jag menar det inte som... Jag menar att han är det inte på något farligt sätt. Utan han är det bara på det viset som 60% av alla kvinnor är det.
Just det.
Han är ätstörd som en helt vanlig, normal tjej.
Mm.
att det är...
Det är inte en diagnos.
Nej, det är mer. Bara duktig livet. Flicka. Han har lite, han har den där nojan och så här skuldtyngda stämningen kring ätande och kaloriräknande. Han kanske sitter och sorterar maten på tallriken. Mm. lite bara desperat efter kontroll, som en helt vanlig kvinna.
Ja.
Så jag vill inte att... det är inte så att jag ska hålla på här och peka ut honom liksom som att han har några stora besvär. Utan jag säger bara att han är en helt vanlig tjej.
Mm.
Alla förstår vad jag menar. Det är bara det jag säger. Att han är lite så här, att här blir han intervjuad på ett café i hemstaden Strängnäs.
Och det är på eftermiddagen. Det är lite folk som sitter här. Det är levande ljus på bordet. Du har precis ätit en semla.
En minisemla vill jag be på.
En minisemla, det ska vi säga.
Hon bara, okej, okay. Visst Ulf, det är jätteviktigt för den här bilden.
Och sajten Nyheter 24 hade lyckats göra en enkät förra veckan där de frågade alla partiledare om vilken som var deras favoritpizza. Och då var det så här, Jan Björklund sa calzone, Isabella Lövin sa...
Fan vad sjuk i huvudet.
Jan Björklund.
Ja, förlåt.
Det var inte det som var min poäng. Det var inte min tanke att jag skulle fastna på Jan Björklund och calzone.
Jävla freak.
Ja, men Jan Björklund hade favoritpizzan calzone. Isabella Lövin sa vegetarisk pizza. Stefan Löfven sa mafioso.
Vad är mafioso?
Det är med oxfilé.
Oj.
Mm. Så det är en ganska grabbig pizza. Men Ulf Kristersson svarade, citat, min fru har en favorit som jag brukar snylta på.
Man sitter och nibblar lite.
Det är en Hawaii med curry och banan på, så jag får säga att det är favoriten.
Alltså det är typ min favorit också.
Men Ulf Kristerssons favoritpizza är ju, nej jag ska inte ha en pizza. Jag kan inte äta en hel pizza. Nej usch, jag kan inte äta en hel, du kan bara tugga. Ta en tugga av din. Kan jag få ett bett? Hel pizza, då orkar inte jag.
Och hans fru bara, men kan du inte beställa en regel om du ändå ska äta mig hela tiden? Aj, nej, men jag är inte hungrig.
Ja, det är den typiska grejen. Jag är inte hungrig.
Sitta och nibblar.
Ja, så blir det som att hon ändå måste ge bort halva sin pizza, det så det slutar. Och sen har han ätit då halva sin pizza, han syndar. Han känner liksom hur maten börjar smälta i magen, hur kroppen suger upp det. Och då måste han ut och springa en halvmara, för det gör han då hela tiden. Alltså han har en sån här kompromisslös träningsdisciplin. Enligt det citat från allianskollegan Ebba Busch Thor.
Du är ju en hängiven löpare, vet jag. Hur långt sprang du senast?
En mil sprang jag häromdagen.
Hur lång tid tar du att springa en mil?
Det där är ju en jobbig fråga. Mitt personbästa är 41 minuter 15 sekunder. Jag kan säga att det var inga 41 minuter och 15 sekunder i söndags.
Ja.
Utan det var väsentligt sämre. Så jag tänkte så här, jag har förbättringspotential fram till valdagen. Jag ska ner mot mina 40 igen, tänkte jag.
Känner han stress och ångest?
Nej, det var inga 40 minuter i söndags.
Piska sig själv när han sa det.
Stackars Uffe.
Nej, men det här är lite... Jag är ingen expert på långdistanslöpning. Men alltså det här att... Jag tror att känna att man måste springa milen på 40 när man är 54 år gammal, det är lite bortom friskis och svettig som mår bra.
Ja.
Det är ändå lite så här, nu är jag en sån manisk... sabba mina knän i överambition person. Men i alla fall, det här var då från P1 söndagsintervjun. Alltså det här som jag spelade upp när Ulf Kristersson ber om ursäkt för att han är en sån misslyckad tjockis som gjorde en så dålig tid på milen i söndags. Men att han lovar då att bättra sig.
Inför valdagen. Att det är liksom hans personliga mål också, att han ska väga något visst då säkert och springa.
Intervjuar buffen Martin Wiklin följer upp Sara Ulfs urskuldrande med den här lilla giftpilen.
Det är bra att du är en sån här given löpare eftersom du gillar glass så mycket. Du är en liten glassmissbrukare.
Fy fan!
Aj, aj, aj.
Alltså det är ju inte konstigt att han har blivit ätstörd om man får såna tjuvnip hela tiden.
Det var ett dollkugg i veka livet på Ulf. Jag tror det lämnade ett sår.
Min lilla glassmissbrukare.
Jag aldrig kommer lära.
Jävla taskigt.
Jag kommer aldrig glömma de här orden.
Nej.
Du är en liten glassmissbrukare.
Får alltid fastbrända dem.
Så jävla förutskandat så säger lite.
Du är en liten glassmissbrukare. Lilla, lilla Ulf. Min tokig glass. Ulf, min lilla tjockis. Nästa steget tror jag skulle vara att Martin Wiklin ger Ulf en glass och sen titta på dem där han äter. Är det gott? Jättegott tycker du, va? Du har inga gränser när det gäller glass, va? Du kan äta hur mycket glass som helst. Men ta en till, ät hela paketet. Ulf bara äter glass och gråter. Martin Wiklin skriker, ät, ät.
Äter du glass varje dag?
Nej, jag försöker begränsa min konsumtion.
Just det är nämligen din fru som har berättat detta för oss.
Golare.
Nu börjar jag tänka att frun är roten till.
Ja, men det är inte ett bekvämt skratt från Ulf.
Nej, han mår jättedåligt.
Ja, men det är himla frun här som raserar fasaden.
Hon har också berättat att du bryr dig väldigt mycket om hur du ser ut. Om dina kläder. Det ska synas att det man gör är på allvar.
Sa hon det?
Ja.
Vad är hon för människa?
Så himla, det här är ju...
Vilket jävla förräderi.
Ja. Men det, är ju, jag tänker, det här är himla jobbigt att det där avslöjas liksom, för en duktig flicka.
Ja,
att
man
ska ju såklart leverera perfekt när det gäller utseendet. Men det är samtidigt viktigt att hålla uppe skenet av att man inte bryr sig om sånt.
Det ska vara effortless.
Ja, ja. För det är ju ytligt och fel, den där dubbelbestraffningen. Du blir dömd för ditt utseende och du blir dömd om du är fåfäng. Alltså det Ulf vill är ju att vi alla bara ska tänka att han är sådär naturligt fräsch.
Ja, kan man vakna så? Det är inget mer med det.
Nej, ja. Nej, men jag tänkte på det att, jag tänkte att Göran Persson... gamla statsminister Göran Persson höll ju på med det här enligt uppgift att han brukade vikthåna människor som inte hade problem med vikten eller hade det mindre än vad han själv hade i alla fall. Alltså enligt uppgift från Maud Olofsson hade Göran Persson vikthånat henne som en härskarteknik.
När vi sitter och ska diskutera näringslivsutveckling i Västsverige så börjar han att diskutera om jag har problem med vikten eller inte.
Jävla gränslöst.
Nu ska jag då säga att Göran Persson blev ju upprörd över det här och sa att Göran Perssons version är att de hade skämtat om vikt och att Maud Olofssons påhopp på honom här byggde på ett totalt fultolkande av situationen.
Mm. Jag tyckte det var lågt. Det var oschysst.
Oschysst. Älskar.
Jag vill mest bara spela upp det. Hans uttal av oschysst. Ja, det var från ordförande Persson. Det allra bästa SVT har producerat någonsin.
Ja, så jäkla bra.
Ja, men det jag bara menar här är att jag rekommenderar inte det här, men om alltså Stefan Löfven vill hitta ett sätt att komma åt Ulf, att få honom ur balans, så tror jag liksom att den här gamla, alltså han vill göra ett sånt fulspel, Göran Persson härskar teknik, då tror jag att alltså den här gamla Persson-taktiken kan verkligen vara något. Mm. Jag tror inte han behöver säga mycket. Alltså det behöver inte vara så explicit som har du gått upp i vikt, Ulf.
Han kan ställa en glass
på hans bord. Det har varit lite många glassar på sistone.
Ja, men bara att de står så här i green room på SVT innan partiledardebatten och Ulf så tar en ostmacka från fikabordet. Då kan Stefan bara säga, jaha, står du här och äter?
Ja, så du brer på tjockisidan.
Här äts det. Då tror jag att debatten är förlorad för Ulf. Han kommer inte höra vad någon säger.
Allt bara rämnar.
Och jag menar inte då att det här ska vara något så här känsligt ämne eller så. Jag menar bara att han är en helt vanlig tjej.
Han är bara så vanlig. Ja.
Jag kan inte komma över att han säger att du är en liten glassmästare.
Ja, jo, du är lite, jag tycker att du är en liten glassmästare.
Oh, Lord.
Men det är att han är så liten kanske, Ulf Kristersson. Så en minisemla är ju... Det var därför hon...
Han får äta det med båda händer.
Det är inte konstigt att hon tror att det var en normal stor semla. För att perspektiven gjorde att det såg ut så. En gigantisk semla. Ulf håller på att trycka i den semla som är dubbelt så stor som sitt huvud i sin mun. Lilla Ulf. Nu måste du ut och springa, va?
Försäkringskassans chef, generaldirektör Ann-Marie Bergler blev avskedad nyligen. Regeringen med Annika Strandhäll då, som ansvarig socialminister, tog det här beslutet, men på presskonferensen när de berättade om det så sa de inte riktigt varför hon blev avskedad. Mm-hmm. Annika sa att Försäkringskassan typ behöver något annat för framtiden. Vad är en förklaring? Men vem fan behöver inte det? Det är inte en rimlig förklaring till varför någon blev avskedad. Hon sa att Ann-Marie har utfört sitt uppdrag väl, hon har gjort allt rätt. Så att det var lite oklart varför hon då skulle behöva gå.
Mm.
Det var inte hon själv heller som ville det.
Många har ju då självklart dragit slutsatsen att det här är en kallhamrad politisk uträkning då, va? Att det blev viktigt för regeringen att skapa en känsla av att de inte har att göra med det allt svinhemskt som har hänt, som man har hört om då nu med Försäkringskassan den senaste tiden, de senaste åren. Det har varit liksom nyhet på nyhet om fruktansvärt traumatiska historier, avslag för funktionshindrade barn och de som behöver sondmatas får avslag, ett barn som inte kan röra sig skriker bara Försäkringskassan så, pengar inte allt, försök tänka positivt. Mm. Nyhet efter nyhet. För det har varit stora besparingar, särskilt då på, inom LSS, personlig assistans och sånt, har dragits in på. Mycket hemska nyheter om det, och det har också varit skandaler med att Försäkringskassan delat ut stora belopp till oseriösa aktörer. Och att det har varit eskalerande avslag för folk som söker sjukpenning nu sedan 2016, när de fick ett sådant besparingskrav. Mm. Ha, tråkiga nyheter hela tiden om Försäkringskassan. Det har särskilt gällt de som fått avslag för sjukpenning, har varit folk med psykisk ohälsa mycket. Utmattning, stress, depressioner som då har fastnat mellan stolarna. De har fått avslag på Försäkringskassan, gått till Arbetsförmedlingen, inte kunnat få jobb för att de är för sjuka för att jobba. Ja. Så att inget blir bra, allt blir hemskt. Och det här har varit väldigt svårt, för det har varit sån himla ökning av folk som är utbrända och stressade så att de blir sjuka.
Vad har hänt med folk då? Har de hamnat på socialbidrag?
Eller? Ja, antar det. Mm. Fast i någon sånt limbo hela tiden. Mm. Men, och Försäkringskassan har försökt knäcka den här nöten, hur de ska kunna spara, hur de ska kunna förstå vad de ska göra med alla psykiskt sjuka människor. De har haft olika seminarier där de ställt olika frågor för att kunna försöka förstå vad det är som händer och hur de ska göra. De hade ett seminarium som jag kollade på som hade den här frågeställningen.
Ni har satt rubriken här, psykisk ohälsa, ett sjukdomstillstånd eller en del av livet.
Mm. Där försökte de, de försökte reda i liksom, när är man sjuk och när är det bara så livet kan vara? Och det är en väldigt stor fråga för Försäkringskassan att försöka ha på sitt bord. Även om det är en stor myndighet.
Ja, just det. Men det om man lyckas formulera om ett antal sjukdomstillstånd till att det bara är livet i allmänhet, ja, så det. Kommer man spara mycket pengar.
Då skulle man kunna spara många, många miljarder om det är så här. Det här är ju bara hur det är att vara människa.
Ja, just det.
Det är inte att du behöver bli sjukskriven. Ja, de har hållit på med detta, men det har varit så jävla svårt då att få till något bra. För att de har haft stora sparkrav som sagt, och så har de här nyheterna ramlat in och folk har varit väldigt upprörda över att människor som otroligt dåligt inte får sjukpenning och folk får avslag på personlig assistans som sagt. Och så fick Ann-Marie kicken då, nu helt plötsligt från ingenstans. Hon var inbokad till att vara med i Ekots lördagsintervju, men hon ställde in och så tog de in Ylva Johansson istället. Alltså det var med så kort varsel. Mm-hmm. Alla var förvånade, verkade det som. Men då är alltså som sagt teorin att det här är för att regeringen ska kunna distansera sig från det som har hänt nu på Försäkringskassan och bygga en ny stämning. Där det verkar som att de inte hade så jättemycket att göra med att det blev så mycket dåligt. Fastän det är deras regleringsbrev som Försäkringskassan går efter och så vidare.
Hon har varit bara hantlangare åt deras politiska beslut. Men ja. Precis.
Precis, det är den rådande teorin kring anledningen. Eftersom att regeringen inte själva har gett någon anledning förutom att de vill ha en ny framtid. som sagt inte riktigt är en perfekt förklaring. Men den här förklaringen då till varför Ann-Marie fick sparken verkar nästan lite för enkel. För kan det vara så att en högt uppsatt myndighetschef blir kickad bara på grund av ett enkelt politiskt spel som regeringen pågår med? I de här tiderna skulle verkligen det hända att man sparkar en kvinna för något som massa gubbar, det vill säga Stefan Löfven, har gjort. Skulle Annika Strandhäll, som själv alltså blus protesterade mot att Sara Danius fick gå, skulle hon göra något sånt? Skulle hon ta ett beslut om att sparka en kompetent kvinna bara för att det liksom är ett politiskt spel? Det kan inte vara möjligt. Nej tack du, det verkar alldeles för enkelt. Mm. Det måste finnas någon annan förklaring, tänker man direkt. Mm. Varför har Ann-Marie fått gå? Är det ett spel bakom kulisserna? Eller det finns åtminstone någon annan anledning, skulle jag direkt dra slutsatsen om.
Men kan det inte vara schysstare och inte berätta den anledningen?
Nej!
Att jag bara får sparken och du säger, ja men vi behöver en ny start. Nej men säg varför! För då tänker jag att svaret är, ja men du är bara lite dålig. Då är det så här skönare att slippa höra det.
Men den här, det är så man gör. Den här teorin jag har är till Ann-Maries försvar.
Okay.
Mm. Fast den också sätter den i lite dåligt ljus i och för sig. Min teori om varför Ann-Marie blev avskedad var för att hon var så otroligt bra på sitt jobb att det var på gränsen till för bra. Alltså nästan så bra att det blev farligt. För det är, många av hennes kollegor har gått ut och sagt att de är jätteförvånade, att hon var superduper kompetent och omtyckt. Men också hård och effektiv. Och att hon var liksom en perfekt myndighetschef, enligt vissa då. Regeringen hade ju ingen aning om säkert att hon skulle vara så jävla kompetent. Ann-Marie var bara så här, spara in flera miljoner genom att göra öka avslag, ta bort möjligheter till personlig assistans. Say no more, nu kör vi. Bara körde hon öste utan stopp. Regeringen väntade sig nog att hon skulle vara med som andra myndighetschefer kanske. Att hon skulle råka läcka något sånt IT-system eller supa upp en del pengar. Åka på en jättekonstig konferensresa till Barcelona för märkligt mycket pengar och sånt. Men så Ann-Marie kommer in som en jävla stridsmaskin till människa. Det som ska göras måste göras, skrek hon. Och slängde kanske med egen kraft ut en rullstolsburen person som satt och fyllde i en blankett på ett kontor. Mm. Alltså hon var så otroligt kompetent på sitt jobb som då var att göra de här besparingarna. Men som så många kompetenta kvinnor så finns det en stor risk med att vara så jävla bra på sitt jobb. Och det är ju att man kan bränna ut sig. Mm. Det är ju något vi vet att kvinnor gör nu. Det är också det som är en av de största anledningarna till varför Försäkringskassans utgifter har ökat något så enormt.
Den anmärkningsvärda utvecklingen är den för kvinnor då. 2005 så var det ungefär 43 000 pågående sjukskrivningar i psykiatrisk diagnos. Och sen minskade det till 24 000 2009 och 2016 är vi uppe i 64 000 sjukskrivningar. Så att det är en anmärkningsvärd ökning, särskilt när det gäller då kvinnorna.
Det är en jättestor ökning och då är det mycket som många av de sjukskrivningar på grund av stress, utbrändhet, psykiatriska diagnoser som inte nödvändigtvis är en psykisk sjukdom utan som är då utbrändhet. Att de har stressat ihjäl sig, varit för bra på jobbet för länge, tagit för många, liksom, tagit för mycket ansvar. Mm-hmm. Och då tänker jag mig att Annika Strandhäll såg det här hända. Hon såg hela tiden hur Ann-Marie var alltså så jävla bra på sitt jobb. Tycker vad man vill om hur det jobbet behövde utföras. Mm. Men jävla vad bra hon var. Och Annika Strandhäll älskar kvinnor, det vet vi idag. Hon älskar kompetenta kvinnor. Hon älskar kvinnor som jobbar, som har det bra. Det är hennes favoritgrej.
Ja.
Så ni kan ju tänka att det var svårt för Annika att ta det här beslutet att avskeda Ann-Marie. Men i sitt hjärta så visste hon att hon var tvungen att göra det, att hon var tvungen att rädda Ann-Marie från sig själv för att Ann-Marie inte skulle bli utbränd. Och det fick Annika och hela regeringen att ta det här beslutet trots att de framstår ju som ett gäng alltså fittkukar som avskedar en sån kompetent chef utan att ge någon anledning.
Men det är också lite där med duktig flicka-syndromet igen då. Ja. Att hon måste botas eller liksom räddas från sig själv.
Ja, och Annika räddade henne. Det kan också vara att liksom, de såg framför sig vilken otroligt stor utgift det skulle vara att ge sjukpenning till Ann-Marie Bergler. För att hon tjänade 160 000 i månaden. Så det hade kanske varit så. Försäkringskassan skulle inte klara av det om hon brände ut sig och var tvungen att få sjukpenning.
Ja, det var en besparingsåtgärd. Okay.
Det är möjligt. Det skulle också kunna vara en förklaring. En del av förklaringen. Men mest så vill jag ändå tro på att någon så god som Annika Strandhäll skulle aldrig bara slänga någon så där framför tåget. På grund av sånt kallt politiskt maktspel. Utan hon vill hjälpa kvinnor. Hon vill hjälpa Ann-Marie.
Just det, så det gäller bara att förstå nu hur hon har hjälpt kvinnor här.
Ja.
För att det kan man alltid vara säker på att det är det hon gör.
Men är det något så, man så kan det, lita på?
Det är den änden resonemanget måste börja.
Ska man börja backa därifrån?
Vad gjorde hon för att rädda ännu en kvinna, Annika? Avskedade Ann-Marie.
Men det kanske är det där då att de är vana vid att sådana myndighetschefer är lite mer ineffektiva också. Ja. Och att det, ja men visst, det är vi som har fattat alla de här brutala besluten om nedskärningar. Men vi trodde inte att det skulle vara någon som var så bra på att utföra dem.
Hur kunde du vara så liksom hård och kall? Du är ju en kvinna.
Ja, men vi hade tänkt att det skulle vara någon som var lite slapp och halvkorrupt. Att det skulle gå långsamt liksom. Ja. Och då hade det inte slagit så hårt att man hade så här kastat ut dem som måste sondmatas i systemet direkt.
Nej.
Men hade vi vetat att det var någon som var så här effektiv på att utföra det vi bad om, hade vi inte fattat så här radikala beslut direkt.
Nej, då hade de smygit in.
Vi trodde att det skulle ske liksom. Vi trodde inte att allt skulle utföras direkt.
Exakt. Ann-Marie kom in och bara slängde ner ett sånt dokument. Bara, här är alla som har fått avslag som behöver sondmatas. De bara, jävla skit. Hon gjorde det.
Akademikernas A-kassa är ett gott gäng på drygt 700 000 akademiker som tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet. Gå med i gänget du också, vet jag. Det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Med A-kassan i ryggen kan du vara flexibel på arbetsmarknaden, våga byta jobb, flytta eller starta företag. Akademikerna är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, alternativt 120 med det gamla systemet. Och många akademiker, till exempel de som jobbar inom branscher som organiseras av fackförbundet Jusek, tjänar ju betydligt mer än A-kassetaket och kan därför behöva en inkomstförsäkring som det är lite mera tryck i. Därför ska ni, om ni är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare, gå med i vår andra sponsor, Jusek. Där får ni vid arbetslös 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Du kan också bli studentmedlem i Jusek för bara 100 kronor som en engångssumma. I medlemskap ingår en prenumeration på Juseks tidning Karriär och du får tillgång till massa stöd och råd och aktiviteter, bland annat Juseks karriärrådgivning för studenter som Jusek vill flagga för den här veckan. De har en lista här på typiska frågor som Juseks karriärrådgivare kan svara på. Konkreta frågor som studentmedlemmar kan känna igen sig i. Till exempel, ska jag ge mig ut på arbetsmarknaden eller fortsätta plugga och ta en master? Det är ju två ambitiösa alternativ. Ja. Om man ska plugga till en master eller jobba. Det är inte, du ska inte plugga, ska jag plugga A-kurser planlöst? Det alternativet finns inte.
Nej.
Men du får veta vad som är rätt utav de två. Hur ska jag tänka när jag ska välja studieort? Jag ska börja söka jobb. Hur ska jag göra? Jag är på väg ut i arbetslivet men är nervös. Tänk om alla tror att jag bara är en bluff. Det kan man ju känna igen sig i. Du är ingen riktig poddare. Det kan man ju tänka att någon ska säga till en dag. Liksom. Så här, jag har studerat i 3 år men tror att jag har valt fel utbildning. Vad ska jag göra?
Relate.
Jag vill ta ett sabbatsår och resa. Ska jag göra det nu eller efter examen? Jag tror, du kan nog göra det nu lika gärna. Eller, men fråga inte mig då, utan boka ett samtal med Juseks karriärrådgivare. Och du kan ställa vilken fråga du vill. Du kan hitta på en egen fråga. Det här var bara exempelfrågor. Men har du en fråga som rör något helt annat så bara kör på den. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
Moa.
Ja.
Ola.
Mm.
Hej.
Hej.
Hörrni, efter terrorattentatet i Toronto där 10 personer kördes ihjäl, så har det pratats en del om incelrörelsen eftersom gärningsmannen Alec Minassian tillhör den. Incel, som du förklarade i introt, står för involuntarily celibate, alltså ofrivilligt celibat. Mm. Den här incelrörelsen är en liten del av alt-right-rörelsen och då hänger de framförallt i olika internetforum och är framförallt män. Och det som förenar de här männen är att de vill ha sex, men de får inte det. Helst vill de ha sex med snygga tjejer, som de internt kallar stasis. Men problemet är att stasis, enligt deras ideologi då, bara dras till snygga alfakillar, som de kallar chads. Det här är deras...
Det låter som en high school musical-handling.
Jag tycker de har valt väldigt exakta namn. Alltså man förstår exakt vad de menar. Många incelkillar är oskulder. Och så skyller de det då på att kvinnor är ytliga robotar.
Oj.
Så kallade femoids. Och att de själva då dragit nitlotten i ett biologiskt lotteri. Vinstlotten, den drog i tjäd. Muskliga tjäd som får alla snygga stasis. Och det här var drivkraften bakom Minassians attentat. Att det bara är chads som får stasis och att oattraktiva killar är trötta på det. Så nu ska alla världens kvinnor betala för den här orättvisan. Till exempel genom att bli ihjälkörda.
Men var det, jag har inte knappt läst om det här attentatet, men körde han ihjäl kvinnor då specifikt? Eller?
De flesta av offren var kvinnor, men jag tror han var ganska urskillningslös liksom.
Mm. Och det var inte liksom att han hade kollat upp att här går en grupp stasis, antar jag?
Jag antar att det kanske var att han var ute och körde och så fort han såg en stasis så bara körde han in i folkhopen. Alltså jag har ingen aning. Jag var inte där.
Nej.
Men jag tror att de här incelforumen från början var ett sätt för så superensamma killar att bara ventilera sina känslor av misslyckande. Men nu så har det blivit ett enda stort vältrande i kvinnohat. Incel subreddit har blivit nedstängd eftersom det planerades så mycket olika hatbrott där av olika slag. Så jag har mest varit inne på den lite mildare sidan som fortfarande ligger uppe, incels.me, som obs fortfarande är skitgrov. Och det är världens enklaste sak för mig att bara sitta här och läsa upp olika vidriga rubriker från incels.me. Till exempel rubriken I want to convert to Islam so I can control women. Men det tänker jag inte göra. Istället så tänkte jag snacka om vad som gör mig genuint skitledsen med hela den här grejen. Förutom obviously då att 10 människor har blivit mördade. Det som gör mig genuint skitledsen med hela incelrörelsen är att det här visar att min favoritlösning på mansrelaterade problem inte är så vattentät som jag hade önskat. Jag har alltid tänkt att bästa sättet att verkligen ändra på fakta på könsroller och det särskilt maskulinitet är att män sätter sig ner och pratar med varandra och stöttar varandra. Antingen IRL eller genom olika så stödcommunities. Där de kan diskutera sin vardag, sina svårigheter, komma med tips och trösta varann. Men nu har incelrörelsen visat att inte ens det fungerar.
Sorgligt.
Här har vi män som behövde någon att prata med och som faktiskt vågade sträcka ut handen till varann. Och inte bara det, vågade vara brutalt ärliga med varann. Om hur ensamma de känner sig, hur mycket de längtar efter kärlek och närhet och så vidare. Det vill säga exakt det som man vill att krisande män ska våga. Mm. Ta kontakt, vara öppna, stötta varandra. Och vad ledde det till? Ja, det ledde ju inte bara till att hitta konstruktiva strategier för att göra livet uthärdligt för sig själva och andra. Det ledde ju också till det här med att dela med sig av sina bästa tips för hur man drogar snygga tjejer, kidnappar dem till sin källare, hyllande av massmord och, ja, massmord. Mm. Det är liksom djupt rotat i den manliga identiteten att rikta aggressioner och missnöje utåt istället för inåt. Alltså en kvinna som är ensam och skitdeppig börjar kanske hata sig själv, kanske utöva våld mot sig själv, typ svälta sig, skära sig i armarna och så vidare. En man som är ensam och skitdeppig, då drar slutsatsen att systemet är riggat och att det enda som finns kvar är att låta resten av världen brinna. Man bara drar med sig så många som möjligt ner i fallet och riktar då sitt våld utåt. Inte varenda individ, men tillräckligt många för att ändå ska prägla manliga gemenskaper. Alltså det spelar liksom ingen roll att många av de här männen säkert bara sökte sig till incelforumen för att hitta folk i samma situation. För det är en manlig gemenskap. Och manliga gemenskaper i helhet präglas förr eller senare av destruktiv maskulinitet. Och egentligen borde man väl inte bli förvånad. För finns det något som män sysslat med som inte spårat ur? Män kommer på att det är härligt att motionera genom att sparka en boll fram och tillbaka. Och rätt som det är så finns det män som lever för att kuska runt mellan olika fotbollsderbyn och bara slå motståndarsupportrar på käften. Män kommer på att det är härligt med andlighet, där att tro på något som är större än själv, finna gemenskap i bön och tillgivenhet. Och rätt som det är så trär de på sig bombvästar och stenar otrogna på torget. Och nu alltså, män kommer på att det är lite skönt att ha någon att prata med om det här med att livet inte alltid är så lätt. Att kärlek, vad krångligt det kan vara ibland va? Och rätt som det är så startas en jävla mifforörelse som gör det till sin livsuppgift att utöva fysiskt och psykiskt våld mot gruppen kvinnor. Mm. Jag har sammanfattat det här i en lag som är ödmjukt döpt till Johanssons lag i stil med typ Goodwins lag. Det är lite synd att jag har så tråkigt efternamn. Ni har så träffsäker lag. Johanssons lag lyder. Oavsett vad män hittar på i grupp så leder det förr eller senare alltid till våld. Och jag hade naivt hoppats att just det här med stödforum om ensamhet skulle vara ett undantag. Att det här att snacka om problemen liksom skulle dämpa allt det destruktiva. Men det var också fel. Så nu, när min före detta bästa lösning på problemet maskulinitet har visat sig vara ineffektiv, så vet jag liksom inte vad som är kvar. Alltså man kan ju inte förbjuda män att umgås i grupp. Eller kan man väl, om man är en slags diktator.
Men det kanske
är inte realistiskt.
Men när det att Alexander Bard hade rätt, som vi pratade om för ett par avsnitt sen, när vi spelade upp klipp, där han sa att män inte ska prata om känslor.
Att män ska liksom inte göra någonting tillsammans.
Ja, men de ska ju vara med honom i värmländska skogen och bygga en totempåle.
Det kommer också spåra ur.
Huset med vägarna spåra ur.
Men klipp till om ett bygga, år.
Jag tror att någon kommer kedjas vid den totempålen och typ piskas till slut.
Ja, men det var ju det att Alex Schulman och jag också tänkte att ja, men det låter väl trevligare att sitta i ring och prata känslor, men här låter då kanske som att Alexander Bard hade mer rätt i att man ska bygga någonting tillsammans. Göra en ritning och bygga
alltså
någonting.
Alltså båda grejerna kommer leda till våld. Källa Johanssons lag.
Ja, eller så bygger de något så blir det ett fungerande samhälle som ni tjejer kan bo i. Så kan ni sitta och gnälla på män. Så kan det också bli.
Jag vet liksom inte hur man ska lösa det här. Så ska man ska typ samhället börja betala kvinnor och icke-binära för att utgöra någon sorts omaskulin närvaro i mansdominerade sammanhang. Mm. Alltså lite som ett typ föräldrar på stan och som ett icke-män på stan. De liksom bara är där för att så här, späda ut koncentratet av maskulinitet i sammanhang där det koncentratet är för starkt. Mm. Alltså, det vore också skitjobbigt för alla icke-män i fråga. Alltså, jag skulle liksom inte vilja hänga dag ut och dag in på ett forum där typ 30% tycker att kvinnor förtjänar att få syra kastat i ansiktet. Obs, det, så är det. Det är liksom stämningen.
Hade de lagt upp en sån poll?
Nej, men jag gissar typ av rubrikerna.
Man kanske kan använda sig av AI. Alltså att artificiell intelligens får styra upp det här. Så kan vi få någon nytta av det. Av AI. Det finns redan jättemycket nytta av det. Men de kanske kan... Alltså en sån robot.
Just det.
Så slipper en vanlig människa vara med i ett sånt forum och liksom skapa en annan stämning.
Ja, att man har en algoritm, att den skriver inlägg som ska
nyanserande,
vara
nyanserande. Som lugnar, som skapar en känsla av att det inte är så jävla farligt.
Nej, just
det. Det ni känner. Ta det lite lugnt. En moderlig röst. För då kommer man bli ännu argare. Man får testa olika. Också en sån macho AI som är en sån, gå ut och träna istället. Så känns det bättre sen. Man kan testa lite olika metoder.
Det speciellt är nog alltså med hela grejen med internet och internetforum att ja, men just det där att man känner sig ensam och ful och inte får ligga, att det kan bli en grej som man inte bara vänder inåt utan att man skapar typ ett politiskt subjekt kring det liksom.
Ja.
Att vi är en grupp. Att det, jag vet inte, det är som jag tänker så att de är arga då för att tjejer inte vill ligga med dem.
Ja.
Men skulle man, jag säger inte att tjejer ska ligga med dem bara för att, nej, bara för att förhindra det här.
Tack Ola.
Det är inte, jag säger inte att det är ert fel. Så, jag tänker inte skylla på er. Jag säger att
så här börjar alla lovande anförande.
Men jag tänker att man kanske skulle de bli må lite bättre om man bara erkände dem som en grupp som det är lite synd om.
Ja, för att alltså
att ja, men det som ja, men det är något med den här identitetspolitik-grejen då, att så olika grupper då, kanske kvinnor, människor med olika invandrarbakgrund, transpersoner, HBTQ-personer, att de så här skapar liksom så här grupper och vill ha liksom rättigheter och respekteras. Mm. Och sen så är det liksom nu att det så här skapas den här gruppen människor som har lågt sexuellt kapital. Och det är så här, det är något speciellt med det, för att det är ju en sån himla stor grej det där med liksom utseende och karisma på ett sätt. Att det är så här jättestor grej för hur bra det ska gå för en i livet. Men det är så här svårt då. Så man så förstår liksom så den så här ilskan typ, särskilt då när det kanske är sådana som representerar andra grupper då, liksom kanske kvinnor eller invandrare, att där märker man ju det, hur viktigt det är med utseende och så vidare, för att de som blir talespersoner för de här grupperna är oftast jättesnygga och charmiga.
Och nej, och de kan inte ha någon sån.
nej, men
för de har inga chans.
Ja, men det är som så här Jonas Hassan-Khmiri skriver här, får jag byta skinn med dig, Beatrice Ask? Ja. Liksom, så där, det är klart som fan man vill byta skinn med Jonas Hassan-Khmiri, det vill ju nästan alla göra. Och det är klart att ja, men om valmöjligheten är att jag hade kanske satt vissa käppar i hjulet för Jonas Hassan-Khmiri, att han är halvmarokkan eller vad han nu är. Alltså om man får välja mellan att vara så här lika då, snygg och skärmig och framgångsrik som Jonas Hassan-Khmiri, men vit, och vara Jonas Hassan-Khmiri, så är det kanske lite bättre att vara den vita då. Men att vara Jonas Hassan-Khmiri, alltså 98% av alla vita vill också hellre vara Jonas Hassan-Khmiri och ha det utseende kapitalet. Så då förstår också den här ilskan, den här gruppen lågt sexuellt kapital
har för att de också, liksom,
jättesnygga mediafeminister
och så liksom. Mm. Med steget därifrån till, jag vet inte.
Ja, men jag tänkte för att de har ju, det finns ju lite, så här, en lite kvinnlig variant kanske, de här kroppsaktivisterna som jag har så här icke-norm snygg kropp och det är så här, men jag är snygg, jag är härlig, så håller man på med det. Ja, men det är lite så underliggande att ja, men jag kräver att också få vara attraktiv. Att det är lite grann en så här politisk rättighet nästan. Och det är så de här killarna tycker också, att det är en politisk rättighet att få vara attraktiv. Mm. Men i fallet med de här tjejerna så är det så att ja, de mördar ju inte folk. Men det är också så att man behöver ju inte
absolut största skillnaden.
Ja, men det är det med att ni behöver inte ligga med de här killarna och så här, Man behöver ju inte heller ligga med de här kroppsaktivisterna heller. Man bara säger, härligt. Härligt, ja det är bra att du håller på och det är trist att den här normen ska finnas. Att om ni tjejer bara erkände det, de här incel-killarna, att ja, det är tråkigt och det är härligt tycker jag att ni står upp för er själva.
Men det är det
ni behöver inte ligga med dem, men bara
erkänna. Det är det robot-tjejerna kan göra, så att vi slipper ta hand om emotionellt någonting mer i våra liv.
Så blir äkta människor, att man börjar fatta att de är medvetna med att vad har vi gjort?
Jo, i senaste avsnittet av SVT:s nyhetsmagasin Agenda så var det då, det var Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson som debatterade invandring och att det inte kommer att gå att bilda regering efter valet och bla bla. Allt var som vanligt. Ja. Allt var som vanligt bland annat därför att Henrik Ekengren Oskarsson var med. Jag förstår inte varför han alltid är med.
Vem är det?
Ingen har fått så mycket airtime på så oklara grunder som Henrik Ekengren Oskarsson. Han är statsvetare vid Göteborgs universitet och han är valforskare. Han arbetar vid det här SOM-institutet. SOM, det står för samhälle, opinion och medier. Och de gör opinionsundersökningar där de då, ja, man skickar ut enkäter till slumpmässigt utvalda svenskar som får svara på frågor om sina attityder till samhällsutveckling och politisk utveckling. De gör opinionsundersökningar. Mm. Jag behöver inte säga mer än så kanske. Och det är väl jättebra att de gör opinionsundersökningar. Ja. Det hade kanske varit bättre här om ni också hade haft den väldigt starka känslan av att man ser Henrik Ekengren Oskarsson hela tiden. Men ni får ta mig på orden att han är alltid med. Men jag fattar inte
varför. Jag förstår att du ser honom hela tiden eftersom allt du gör och kollar på Agenda.
Det är jättebra att han gör det där jobbet, men jag fattar inte varför han alltid ska vara med i radio och tv och prata. Att nu i Agenda hade de ett reportage i anslutning till migrationsdebatten mellan Åkesson och Kristersson där de skulle ge bakgrunden. Och då var Henrik Ekengren Oskarsson med och så sa han det här.
Mycket är bekant inför en valrörelse. Men i år är det en ny fråga som kommit upp på dagordningen.
Det kommer ju vara den första valrörelse där migrationsfrågorna, integrationsfrågorna är bland topp tre i bland de viktiga sakfrågorna för väljarna. Och den situationen har vi inte haft innan.
Han berättade då vad deras opinionsundersökningar har visat, att invandringsfrågan är viktigare för folk än förut. Mm. Men det här som är min poäng, att han är alltid med som ett talking head för att säga något som är basic faktaunderlag. Mm. Jag fattar inte varför de alltid flyger till Göteborg med ett kamerateam, sminkar honom, myggar på honom för att han ska sitta och säga något som lika gärna kunde ha varit en skylt.
Ja, det kunde ha varit en liten text bara.
Ja, här ser vi stapeln, invandringsfrågan, hur den har ökat. Och så pratar programledaren över den skylten. Och sen den andra grejen som man är med och säger i reportaget är det här. Apropå att Moderaterna tappade många väljare till SD förra valet.
Men hur kommer det se ut på valdagen?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay.
Det kommer synas i om de stora väljarströmmarna som förra gången gick från Moderaterna till Sverigedemokraterna, i vilken utsträckning moderata väljare vände tillbaka till Moderaterna. Om det var ett gästspel hos Sverigedemokraterna eller om de stannar kvar där.
Ja, när det är val får vi se hur det går. Och nu har jag spelat upp allt.
Vem kan säga något annat? Liksom.
Nej, men varför ska det sägas då? För nu har jag spelat upp allt han sa i reportaget. Det här var de här två klippen, det var det totala. Och alltså, ja, men det är ju jättebra att Henrik Ekengren Oskarsson jobbar med att samla in det här faktaunderlaget om väljarrörelser och bla bla bla. Men det är så himla svårt att förstå varför journalister inte bara refererar till undersökningarna. Vad i helvete tillför att han sitter på en stol och pratar in i kameran och så är det klippbilder där han går i en korridor, går fram till en whiteboard, sätter upp Moderaternas logga och SDs logga på den, tittar på dem, kliar sig på hakan, agendamusik i bakgrunden. Och det här är inte hans fel heller, att han liksom inte tillför något. För hans roll är väl bara att han ska vara en sån torr forskare som håller sig till sina siffror och kvantitativa undersökningar och liksom bara uttalar sig om det, han har säkert torrt på fötterna. Och det är andra som får dra högt flygande slutsatser om hans siffror. Hans roll är inte att vara någon yvig Göran Greider. Men jag förstår då inte hur han har kunnat bli någon slags så här, go-to-person för medierna. Alltså det är ungefär som att det liksom, jag menar att det skulle vara så här att nu i aktuellt manus så behövs det två meningar om hur det franska valsystemet fungerar. Och istället för att programledaren bara säger de meningarna, så vi bjudit in farbror som skrivit Nationalencyklopedins artikel om Frankrike, som får stå och säga de två meningarna. Alltså det är det han gör hela tiden. Jag fattar inte poängen. Men det finns faktiskt en som fått lika mycket airtime på lika oklara grunder som Henrik Ekengren Oscarsson. Och det är Sören Holmberg. Och han är bara den äldre versionen. Ekengren Oscarsson är Sören Holmbergs minimi, kan man säga. Sören Holmberg är också en Göteborgs statsvetare, och det var han som grundade det här SOM-institutet. Och han var den som förr alltid var med för att presentera väljaropinion. Och jag minns att jag redan som liten, jag fattade aldrig vad han gjorde där. Att,
häcklat i så många år.
Ja, det
såhär, baby Ola sitter och kollar på Agenda. Inte så här, jag fattar inte det här programmet överhuvudtaget. Jag fattar inte varför just den gubben.
Man var alltid med i olika studier och valvakor hela tiden. Så. Man har alltid inbjuden för att presentera skylten. Den jävla skylten. Här ser vi då att Vänsterpartiet har backat 0,7%. Sen står stilla. Jag förstår inte, för det fanns redan en programledare och det fanns en skylt. Är det inte programledarnas roll att presentera skyltar? Varför har ni tagit hit en farbror till för? Det är en farbror som presenterar en farbror som presenterar skylten. Kan man inte rationalisera bort farbrorn i mitten? Vad gör den där andra farbrorn där? Varför måste han vara med? Det här är inte en jätteviktig fråga, men jag bara, det är en spaning som har vuxit i mig de senaste 20 åren då, att jag förstår inte vad det är för punggrepp statsvetarna vid Göteborgs universitet har på svensk media.
Nej, du förtjänar att få ett svar.
Jag skulle bara vilja få ett svar på det. Vi kan ju säga att den här lilla livepoddvändan vi ska göra med Lilla Drevets livepod, det blir du och jag, Moa och Jonathan som kommer representera på scenen. Och det har sålt slut i Stockholm och Göteborg redan 29 och 30 maj, men det finns biljetter i Malmö 31 maj.
Det är en stor sal.
Ja, det är en stor sal. Det är lite, det är som att vi har det största rummet i Malmö, mitten i Göteborg och det är lite mindre i Stockholm. Så det är så här helt fel tänkt egentligen.
Ja, eller så är det radikalt gjort.
Men för i Stockholm sålde det slut liksom på en dag.
De får väl åka till Malmö då?
Ja, de kan ju göra det. Eller bara köpa biljetter kanske och inte åka. Det är väl mest det där handlar om, att vi ska få lite pengar för allt vi har gjort för er. Så att ni i Stockholm kan ju bara köpa biljetter, så kan ni åka om ni vill. Ja. Eller ge bort dem till någon
bekant. Malmö är en trevlig stad, ni kan komma hit på besök.
Ja, man kan åka över bron, äta dansk frukost.
Ja,
frukost. Ta ett par snapsar och smörrebröd.
Klassiska, det bästa med Malmö i Köpenhamn. Vad kan man göra här? Man kan åka över bron.
Ja, men möt försommaren i Köpenhamn och gå på livepod. Ja, men det är på Malmö Opera, malmoopera.se. Så kan ni klicka er fram till någon biljettsida där.
Ja. Jag ska också göra reklam för att jag och Dylan Apak och Tora Larsson och Elvira Lander gör vår improviserade föreställning Skuld i Umeå nu på lördag den 5 maj. Kom på det.
Ja, men då säger vi tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm och ni heter Moa Lundqvist och Anna Johansson, som också var med och poddade den här veckan. Lilla Drevet är tillbaka igen om en vecka. Hej hej!
Hej då! Bye.